Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Oh.
Glad Lucia på er. Vi har ju ett litet julspecialavsnitt här. Och den första halvtimmen så kommer Dan att berätta om ett fall för mig. Efter det så kommer jag prata med Tobbe om hans nya podd Minuter med mord. Och massor, massor av annat. Så lyssna på det. Nu börjar avsnittet.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden!
Tack!
Ja. det är kanske du som ska inleda det här.
Nej, men det var bra! Säg det!
Ja, just nu så sitter jag ju här i kämen och har på mig en tomteluva, har lagt allt mitt julpynt i sängen och sitter med en kopp kaffe. Och jag är jättenyfiken på det du ska berätta. Jag har verkligen byggt upp här julstämning.
Ja, du inser att du måste posta en sån här julbild då på Instagram sen.
Det är sant.
När det här avsnittet kommer ut så är det inte den sista i varje månad. Men Mördarpodden kommer ut den sista i varje månad. Så länge vi inte har $400 på Patreon. Men varför finns ett avsnitt ute nu?
Vi har en julspecial.
Ja, så det här är vår julklapp till er.
Mm, och oss.
Och du gör en annan podd också. Den måste
ja,
vi nämna.
Ja, om det var du med Erik Myrlund. Där tycker jag verkligen ni ska in och lyssna på. För det är en podcast som ligger mig väldigt djupt i hjärtat. Jag och Erik skriver manus, oftast varsitt manus. Man kommer nära olika katastrofer genom tiderna och det är du som kastas in i historien. Så att den är skriven som att det var du som upplevde det här, men det är uppbyggt på faktastolpar. Och i slutet av varje avsnitt så förklarar vi också vad är det som vi har hittat på fiktivt och vad är det som är ren fakta. Och det mesta är ju faktastolpar hela tiden som vi håller oss kring. Det är liksom vittnesberättelser som vi har slagit samman och blivit en person och det blir du.
Det är fantastiskt nyskapande. Jag tycker det är jätteobehagligt att bli inslängd i de där situationerna.
Ja, men det är ju det. Så har vi ju även vår fantastiska, helt jäkla grymma ljudtekniker, Kristoffer Folin.
Han är jätteduktig.
Han är helt fantastisk.
Ja, ni gjorde ett jättekult samarbete med Vår blodiga historia, med Stockholms blodbad.
Precis, med Dino Helmenfalk.
Vi måste ha med Dino här också.
Det ska vi ha. Jag ska hitta ett historiskt fall som ni ska få grotta ner er i och diskutera kring, för ni båda älskar ju historia.
Ja, så kan jag och Dino sitta och tjafsa med varandra och säga, men hände inte det 1467? Nej, jag är säker på att det var januari 1468.
Det är exakt det jag tänkte, faktiskt. Så det kommer bli ett jätteintressant avsnitt.
Om det var du finns hos ilikeradio.se och där poddar finns.
Ja, precis.
Jag gillar ju olösta fall. Så nu har jag tagit det olöstaste av olöstaste fall. Det är så olöst att det inte ens är säkert att det är ett fall. Och det är så olöst så att det inte ens är säkert att det är olöst.
Det här är ungefär som första dagen på julkalendern. När man är liksom, vet inte riktigt vad det är man har sett. Men det är mystiskt helt enkelt.
Ja, det är ganska mystiskt. Jag har fått hjälp att skriva avsnittet. Det är hela 4 författare till det. Jag har skrivit en hel del själv. Men jag har fått hjälp av Moa Sterner, Jenny Sterner och Eva Martinsson. Jag måste också tacka 2 journalister som har grävt djupt i det här fallet. Neil Matthews och Dave Good. Det är våra huvudsakliga källor och vi kommer att publicera när avsnitt 4 har gått ut en fullständig källförteckning till det här träsket som är Michelle von Emsters död. Michelle von Emster föddes 1969. Konstigt nog vet vi inte vilket datum. Find a Grave listar födelsåret som 1969 utan datum. MyHeritage.com säger att Michelle föddes 68. Vi vet att hon var 25 år gammal i april 1994. Och det är ju då möjligt att hon var född sent 1968. Michelle hade en mamma och hon hette Bernadette. Michelle växte upp i San Carlos. San Carlos ligger i Kalifornien i San Mateo County. I USA då, ifall någon inte visste att Kalifornien ligger där. 2010 bodde ungefär 30 000 pers i San Carlos. Det ligger söder om San Francisco, ut med San Francisco-bukten. Alltså inte vid Stilla havet. Michelle bodde väldigt nära bukten. Och när hon växte upp var hon alltid fascinerad och intresserad av havet. Hon fullständigt älskade havet. Och det måste man bära med sig genom hela den här berättelsen. Att hon är vansinnigt förtjust i havet. Och du vet verkligen ingenting nu, eller hur Josefin?
Ingenting.
Ja, det ska bli spännande att se hur du reagerar. För det här kommer att bli 4 avsnitt. Och det 4:e avsnittet kommer vi att spekulera vilt i vad som hände. Och då ska vi också ta ut svängarna lite.
Ja, Michelle, Kalifornien och älskar havet.
Perfekt, du är med.
Mm.
Hon hade 4 yngre systrar. Som var alltså stora syster till 4 systrar. De alla 5 tjejerna växte upp i en fin medelklassvilla i San Carlos. Michelle fick gå på en flickskola. Notre Dame High School. Hon tog examen 1986, vilket tyder på att hon var född 69 och inte 68. Efter det började hon på St. Mary's College. Låter också ganska kristet. Hon gick där några år, men inte tillräckligt länge för att ta studenten. Hon råkade nämligen ut för ett ganska stort problem under college-tiden. Hon fick cancer. Leukemi till och med. Du ser ut lite som ett frågetecken. Vet du vad leukemi är?
Blodcancer, va?
Ja, det stämmer. Det hette förut blodcancer. Barncancerfonden.se säger att leukemi karakteriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till vita blodkroppar i benmärgen. Så det blev strålbehandlingar och cellgifter. Men Michelle von Emster vann kampen mot cancer. Och överlevde. Det tog ett helt år.
Oj.
Det här var ju förstås jättejobbigt för Michelle. Men nu när hon visste att hon skulle överleva Då vill hon uppleva någonting i livet, och att återvända till St. Mary's College och plugga igen kändes inte meningsfullt.
Men såklart.
Det är extremt oklart exakt vad Michelle gjorde efter cancern. Hon påstod senare för en vän att hon hade varit i Europa ett tag, men hennes mamma förnekade. Mamma Bernadette har sagt till Dave Good i tidningen San Diego Reader, citat, Michelle åkte aldrig riktigt någonstans alls. Michelles bostadssituation var strulig, minst sagt. Hösten 92 hyrde hon in sitt hus i Loma Portal. Det är en relativt central stadsdel i den mycket större staden San Diego. Men det var för dyrt och det var för långt till havet. Och Michelle ville ju gärna bo nära havet. Havet var mycket närmare om man bodde i Ocean Beach. Ocean Beach är alltså också en stadsdel i San Diego. San Diego är en av Kaliforniens största städer, ligger i södra Kalifornien, är lite större än Stockholm. 1,2 miljoner invånare, i storstadsområdet 2,9 miljoner invånare. Så Michelle flyttade till Ocean Beach. Där hyrde hon rum i fina hus till en början, hus som påminner henne om den här fina medelklassvillan som hon hade växt upp i. Men hon flyttade ofta, och varje gång hon flyttade blev det lite skabbigare och lite sämre. Och skälet var förstås att hon hade problem med ekonomin. Och till slut hittade hon sin sista bostad. Hon delade en trea, alltså det är two bedroom apartment, på Mer Avenue nummer 4999. I ett område i Ocean Beach som är känt som krigszonen. Det är inte det officiella namnet, men lokalinvånarna säger krigszonen. Och det är förstås för att det finns massor av kriminella, massor av droger, och hyran är väldigt billig. Vid det här laget hade Michelle försvunnit från officiella handlingar. Hon deklarerade inte, hon hade ingen bil, och hon tog ströjobb med minimumlön då för att kunna betala sin ganska billiga hyra. Hon hade en rumskompis som hette Coco Campbell, för de delade ju på den här lägenheten. På en av hennes jobbansökningar kan man läsa: jag är personligen väldigt intresserad av konst. Och det skrev hon väldigt så här feminint och vackert i den här ansökan. Och nu ska du titta på en bild av Michelle von Emster och få dig en uppfattning om henne. Det har jag skickat ett mejl.
Är det Ben Swinsky-varning?
Nej, hon ser ganska trevlig ut tycker jag. Så kläderna är lite så här konstnärliga, lite hipp. Feeling över. Även 94.
Ja, men precis som du säger också, lite konstnärlig.
Ett ställe hon söker jobb på är en kontorsmateriell affär. Så här ställe som säljer block och pennor och almanackor och sånt. Den ägs av en Denise Knox. Ligger på Newport Avenue i Ocean Beach. Michelle får det här jobbet och sköter det någorlunda bra, så Denise Knox tycker är trevlig anställd. Men Michelle börjar säga till Denise att hon tycker lite jobbigt, för hon har en stalker. Och hon har ett till jobb. Hon jobbar på ett fik som heter Rumors Coffee Shop. Och den här stalken har stalkat henne där, men då tänker hon, om hon har ett till jobb så att hon även får jobba på dagarna, för kaféjobbet är på kvällarna, då kanske hennes stalker tappar intresset.
Aha.
Och Denise ser aldrig den här stalken, men Michelle berättar att stalken kör motorcykel. Så det finns en stalker, han kör motorcykel. Och Michelle tar inte jätteallvarligt på det här, men hon tänker, om jag jobbar två jobb, då kommer stalken att ledsna.
Ja.
Och i puben bredvid det här fiket jobbar en kille som heter Edwin Decker. Han har också två jobb. Han är författare och poet. Det är det ena jobbet. Det går inte så bra. Man tjänar inte så mycket pengar som författare och poet. Så han måste också jobba som bartender i Ocean Beach, på den här baren som ligger vägg i vägg med fiket där Michelle jobbar. Och i februari 94 träffar Edwin Michelle. Och Edwin berättar då att pubben och fiket delar bakdörr. Så att de ligger verkligen vägg i vägg, de har en gemensam bakdörr. Och han tycker Michelle verkar väldigt intressant. Så Edwin börjar fika innan jobbet inne på Rumors Coffee Shop då, så att Michelle serverar honom kaffe. Och han tycker, åh, hon är så snygg. Hon har jeans och tjeja toppar och en parfym som luktade patchouli. Vet du vad patchouli är?
Nej.
Det är en kransblommig växtart. Och det finns också en eterisk olja som man utvinner från bladen på den växten. Och det tyckte Edwin Decker lukta jättegott.
Jaha.
Edwins vidare intryck av Michelle var att hon var lite en hippie. Hon var jättesnygg, tyckte Edwin. Hon var mjuk och varm, hon var väldigt feminin och väldigt intelligent. Och de började prata med andra. Michelle berättade i något sammanhang att hon tyckte om att surfa naken. Folk som kände henne hade väldigt mycket olika historier att berätta om, eller olika egenskaper att berätta om, men som inte alltid går att få ihop till en person. Bland annat fanns det uppgifter om att hon älskade hälsokost. Hon festade jättemycket, hon drack massor med sprit, hon rökte cigaretter. Hon hade fortfarande cancer, hon hade ett R från ett kejsarsnitt. Nej, hon hade gjort en abort. Hon mediterade varje dag på stranden och hon var jätterädd för havet. Men det vet vi att hon inte var, för hon älskade havet. Och det sa hon också till Edwin. Man kollade också upp senare om det fanns några veteransurfare på den här beachen som låg i närheten. Om de någonsin hade sett någon surfa naken. Och det hade de inte gjort.
Gud, förlåt.
Ja, men det är relevant.
Alltså, snacka om 90-talist alltså. När det är sånt surfa naken, då tänkte jag att man ligger framför datorn och surfar på internet. Så man är naken.
Ja. Ja, nej, det här var på den tiden man surfade på surfingbrädor.
Ja, okej.
Okay. Alltså jag tror faktiskt jag kanske surfade på nätet naken redan 94. Klipp bort.
Jag vet inte vad som har varit värst.
Okej, okay. Vi är framme vid onsdagen den 13 april 94. Nu har alltså Edwin känt Michelle i 2 månader. Och nu tänker han, nu är det dags att lägga in stöten. Så han frågar Michelle, får inte jag bjuda ut dig på en drink? Och så tycker Michelle, ja visst, det får du. Och då säger Edwin, ja vilken tur, för jag jobbar ju på baren här bredvid, så du kan få en drink där. Så de går alltså, efter Michelle har slutat, till puben som ligger vägg i vägg. Och där tar de en drink. Och diskussionen går ganska bra då, så att efter drinken går de till affären och köper cigaretter och 12-pack öl. Och sen börjar de gå mot Edwins lägenhet. Så det låter ju som att dejten går bra.
Jag trodde först du skulle säga att de börjar gå mot havet.
Nej, de går åt Edwins lägenhet som inte ligger vid havet.
Nej.
Och vår källa till allt det här då är ju Edwin.
Mm.
Plötsligt kör en bil upp bredvid dem. Och i bilen sitter en lång och väldigt muskulös man. Och det här är en kollega till Edwin. Och Michelle känner också igen honom. För han var nämligen, för bara några minuter sedan, dörrvakten på Winstons, alltså på den här puben. Men nu är han inte på jobbet längre. Han stannar bilen, han kliver ut och de ser att han gråter. Och dörrvakten berättar för Michelle och Edwin att han har precis fått sparken. Bill Winston, barens ägare, har avskedat honom på den lilla tid de var inne i affären. Och då frågar de varför det är. Och då berättar dörrvakten att precis när de hade lämnat baren så kom det in en kille och började bråka. Och då tänkte dörrvakten, det bästa jag får ut den här killen. Men på vägen ut från baren slet den här bråkande mannen loss barens ytterdörr och slängde den på gatan.
Mm.
Och sen gick han därifrån. Men utanför på gatan låg då dörren till baren och där stod dörrvakten och barens ägare Bill Winston. Och då säger Bill Winston till dörrvakten, alltså jag anställde dig som dörrvakt och där ligger min dörr på gatan. Du kunde inte ens vakta dörren.
Då är det illa faktiskt.
Ja, det, alltså, en dörrvakt har ju åtminstone ett jobb och det måste ju vara vakta själva dörren.
Ja, men jag kan ändå tycka att den här ägaren eller chefen, han tog ju ändå lite fel. Det är ju faktiskt att han ska få ut de bråkiga typerna och den bråkiga typen var ju faktiskt ute.
Sen att ja, det var han. Och dörren kanske med. Går att sätta tillbaka, men jag tror den var sönder på något sätt. Så dörrvakten fick sparken och nu står han och så gråter framför Michelle och Edwin och de vet inte vad de ska göra. Men då frågar dörrvakten, snälla, kan inte jag få följa med er? Jag vill inte vara ensam just när jag har fått sparken. Så han följer med dem. De kommer hem till Edwin och då börjar dörrvakten dricka upp all deras öl. Så Edwin och Michelles dejt kommer liksom av sig. Men till slut däckar dörrvakten i soffan. Och då tänker Edwin, det är nu eller aldrig. Man vet inte när dörrvakten vaknar igen. Så han lutar sig fram för att kyssa Michelle. Och Michelle lutar sig fram för att kyssa Edwin. De börjar hångla. Men då vaknar dörrvakten och skriker, jag måste till jobbet! Och sen däckar han igen. Men det här förstör stämningen totalt. Michelle och Edwin sitter i soffan, dricker lite öl, pratar om livet. Och så flyttar de lite närmare varandra igen. Men varenda gång de är på väg och börjar hångla, då vaknar dörrvakten och skriker saker. Och till slut börjar det bli ljust. Och Michelle börjar titta på dörren. Och då insåg Edwin, ja okej, det måste nog bli en till dejt. Så han bad om Michelles nummer och fick det. Och han gav även sitt telefon.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Telefonnummer till Michelle. Trots att det bara var några kvarter hem till Michelle så tog hon en taxi till Moir Street nummer 4999 där hon bodde med Coco. För det var verkligen inte tryggt att gå hem tidigt på morgonen i krigszonen. Kvar i lägenheten satt Edwin och han var blixtförälskad. Men i hans soffa fanns bara en stor dörrvakt. Och så här säger Edwin själv om den här situationen. Alltså, vi bara hade värsta intellektuella bandet till varandra. Det fanns ett känslomässigt band också. I alla fall kände jag någonting. Och jag tyckte det fanns ett fysiskt band. Jag var säker på att hon skulle ringa mig. Och jag blev så besviken när det gick några dagar och hon aldrig ringde.
Mm. Och det är ju såklart tragiskt. Men så är livet och så är kärleken. Men jag antar väl att det kanske inte kommer sluta där.
Man vet ju aldrig när det kommer en stor dörrvakt och förstör ens dejt.
Nej.
Kom ihåg det, kära lyssnare. Ta alltid vara på era dejter. Ni vet aldrig när dörrvakten kommer. Ja, det blir nästa dag. Och Michelle och Coco vaknar upp. Och den här dagen är både Michelle och Coco jätteglada. För de ska gå på en Pink Floyd-konsert. Pink Floyd är nämligen ute på sin Division Bell-turné. Och de ska spela på Jack Murphy Stadium i San Diego. Så de förvärmer lite och sen drar de iväg till konserten. Men när de står i kön till konserten, för det här var på den tiden som man fick stå i kö utan att hålla avstånd till varandra. Men när de kommer fram till kassan, eller de kommer fram till vakterna på konserten och ska och visa sina biljetter, så säger vakten, men det här är ju fel biljetter. Ni har ju köpt biljetter till nästa vecka. Och de tittar på biljetterna och inser att vakten har ju rätt. Så de kan inte gå på konserten. Så de blir jättebesvikna. Och sen sätter de sig i Kokos bil och åker tillbaka till krigszonen. Men under bilresan är Michelle lite, hon är lite nedstämd och så plötsligt säger hon så här, men du kan släppa av mig vid piren. För jag vill inte gå hem nu. Klockan är bara 8 på kvällen. Och liksom, vi tänkte gå på den här konserten. Men åh gud. Jag måste ut. Så att Coco släpper av Michelle. På piren. Och det är bara 6 kvarter från där de bor. Det här är alltså i april. Det är 14 grader varmt i luften. Havet är 15 grader varmt. Har du badat i 15 grader i vatten?
Nej, men det har väl du, tror jag. Eller? När du fick lunginflammation.
Ja, då var det så kallt vatten bara kan bli i Helsingfors hamn.
Ja.
Men 15 grader är ganska kallt. Man vill inte vara i där allt för länge. Jag tänkte att du hade hoppat i 15 grader. Du bor ju på en ö.
Jo, men jag är världens största badkruka. Alltså 25 grader får det vara.
Men Michelle sa ingenting om vad hon tänkte göra. Tidvattnet var precis på väg in. Och trycket av tidvattnet ändrar havsnivån med 2,7 meter i San Diego. Så att bara det faktum att tidvattnet på egen gör att det är meterhöga vågor. Det var mulet och solen gick ner 20:07, men nu är klockan över 8. Det fanns en nymåne, men den var dold bakom molnen. Så det var alltså ganska mörkt och dystert när Michelle stod där på piren. Nästa dag var en ovanligt varm vårdag, fredagen den 15 april. 1994. Det var vindstilla, så det var dåligt surfväder. Vanligtvis var det jättemycket folk ute på stränderna här i Ocean Beach när det var en varm vårdag. Men eftersom det inte blåste någonting så gick det inte att surfa. Och då blev det mycket mindre folk på stranden. Det var fortfarande inte en sommardag. På eftermiddagen var en 20-åring vid namn David Correa ute och surfade vid Sunset Cliffs. Det ligger ungefär 2 kilometer från där Michelle gick av. De här klipporna måste vi prata om. Det här är alltså extremt branta klippor med sandsten och sand. Så att det är som ett stup innan stranden. Och du kan bara ta dig ner till stranden på speciella platser då, där det har byggts trappor och repstaket. Så att du ska kunna komma ner säkert. För om du går fram till kanten, då kan klipporna rasa. Så att det sitter så här varningsskyltar och det är metallkedjor så att man ska veta att man inte ska gå fram till kanten. Men eftersom det är precis vid havet så har de här kedjorna rostat.
Får jag söka på bilden på stranden?
Ja, det kan du göra. Sunset Cliffs. Se om det finns någon bra bild. Ja, men det gör det.
Oj, oj, oj. Vad vackert.
Och det är väldigt vackert.
Mm.
Och det är vanligt att folk gifter sig på de här klipporna. Och folk gillar ju klipporna, men det är verkligen farligt. Och jag kommer i ett senare avsnitt berätta om hur mycket folk som dör vid de här klipporna. Bara på grund av att de är så förrädiska. En massa platser ut med de här klipporna har fått lokala namn. Som lokalinvånarna har gett dem. Och det har egentligen att göra med surf breaks, alltså där de bästa vågorna är. Och de här namnen är verkligen inte någon myndighet som heter dem. Så de heter saker som Luskomps, Zubs, Pelarna, Nålarna, Jordskredet, Surfa inte här. Och sen finns det 2 ställen som ofta har mycket ruttnande tång. Och de heter Södra och Norra Sopan. Och de ligger vid en park som heter Sunset Cliffs. Det är platser på stranden då där det är bra vågor för surfande.
Surfa inte här, den var ju bra ändå liksom.
Ja, man kan tänka att surfa inte här inte är så populär.
Det är som en restaurang liksom, ät inte här.
Typ, jag antar att det finns någon fara där som gör att man inte ska surfa där. Men David är ute och surfar. Och han lägger märke till något konstigt. Han ser 6 stycken fiskmåsar som står på havet. De står på vattnet. Och de hackar med sina näbbar på någonting. Men han ser inte vad det är som de står på. För det måste vara någonting som flyter där. Men han får syn på en annan surfare i närheten. Och skriker till honom. Så här, vad är det där? Kan du kolla? Och den här andra surfaren heter William Dostal. Han är 10 år äldre. Och betydligt mer rutinerad surfare. Han är också närmare de här fiskmåsarna. Så han paddlar fram till dem. Fiskmåsarna blir missnöjda med Williams sällskap så de drar. Och då ser William vad de äter på. Så han skriker någonting till David och sen paddlar in mot stranden. Men David hör inte vad han säger så han blir nyfiken och paddlar fram till det här föremålet i vattnet. Och då ser han en död kropp som ligger och guppar i vattnet. Det första larmsamtalet når Lifeguard Communications klockan 15.18. Och den som ringer är Andrew Todd. Han berättar att några surfare var precis utanför universitetet Point Loma Nazarene. Och de verkar ha hittat en livlös människa. Så två livräddare, John Liddell och Tom Taylor, åker iväg från livräddningsstationen klockan 15.19 med bil. Samtidigt gav sig två andra livräddare av från hamnen, Bruce Robbins och Joe Wade. De har en livräddningsbåt vid Mission Beach. Men när de drar iväg, då blir även deras två chefer, Frank Powell och Brant Bass, noterar de det här. Så de åker också iväg till platsen i bil. Så det är sex livräddare som är på väg mot platsen. De första som åkte med bil kommer fram först. Det tog dem 5 minuter. Så John Liddell och Tom Taylor anländer till stranden 15.24. Chefen Frank Powell kommer fram 15.27. Men chefen Brant Bass kommer aldrig fram. Och det berodde bara på att han var tvungen att åka på ett annat larm. Så han körde inte över klippan eller något sånt. Liddell, Taylor och chefen Powell står där på stranden men de ser ingenting. Anmärkningsvärt.
Jag bara ser han åker förbi.
Oh, I can see my house from here.
Ja, förlåt.
Killarna i räddningsbåten, de har fastnat i tången. Det är väldigt mycket tång. Men några 100 meter från stranden hittar de kroppen som flyter med ansiktet neråt. Och då är de fortfarande inom synhåll från universitetet. De ser att det är en kvinna. Förutom några armband och ringar är hon naken. Hon har en tatuering av en fjäril på axeln och hennes långa bruna hår flyter på vattenytan. Robinson och Wade bedömer att den här kvinnan är i tidiga 20-årsåldern. Klockan 16 har de fiskat upp kroppen, stoppat den i en liksäck och fört den till livräddarnas högkvarter. De konstaterar att de vet inte vem det här är, det finns inga föremål. Men det verkar som att kroppen har utsatts för våld, så därför kallar de in en rättsläkare. Och uppdraget går till Robert Engel. Ryktet om att en kropp hade hittats vid södra sopan spred sig fort. Och en lokal surfare som heter Jimmy Johnson, han hade varit surfat vid norra sopan tidigare på dagen. Efter det gick han till en bar och då hörde han talas om det här. Och då föreslog han glatt att norra sopan borde döpas om till liket. Men en annan barbesökare sa att om du säger något så dumt igen, då kommer jag slå in ditt huvud. Så den heter fortfarande Norra Sopan.
Ja.
Och i nästa avsnitt, då ska rättsläkaren Robert Engel ta sin titt på den döda kroppen, som alltså inte är identifierad. Men, spoiler, det är Michelle von Emster.
Ja.
Det ska du få höra mer om i nästa avsnitt. För den stora frågan är, hur dog hon? Det här avsnittet har poddats tidigare i en mycket kortare version i krimkalendern. Och nu när det är jul så tänkte jag att vi skulle rekommendera krimkalendern. Den görs då av Jenny Sterner och Sofia Olesdotter. Och om allting har gått rätt så gör de en julkalender med ett avsnitt varje dag.
Alltså det är en helt otrolig podd i det. Det är alltså, och just också, de är så duktiga.
Ja, de gör ju 24 avsnitt på 24 dagar. Det är ganska mycket jobb.
Ja, och så är de så duktiga på att skriva också och göra research. Ja.
Och det är som sagt det avsnittet vi har utgått ifrån här. Men vi har gått något djupare på det hela. Faktum är att jag satt i våras och det här var egentligen tänkt som ett avsnitt för olösta mord. För när jag började olösta mord så fick jag en del manus från krimkalendern. Men det här blev ett sånt hål. Jag bara försvann ner i labyrinten med Michelle von Emster. Så då inser jag att det här är alldeles för långt för olösta mord. Och då tänkte jag att just med alla spekulationer vi kommer till i avsnitt 4, då måste vi göra det i Mördarpodden.
Ja, för här spekulerar vi.
Och om ni tycker om det här med ett avsnitt av Mördarpodden som kommer bara mitt i månaden så här helt plötsligt, då skulle vi jättegärna vilja att ni går in på Patreon, söker upp Mördarpodden och sponsrar oss med en valfri summa per avsnitt. För om vi kommer upp i $400 på Patreon, då kommer vi att släppa Mördarpodden varannan vecka.
Bara en summa på $2 per avsnitt hjälper oss så fruktansvärt mycket. Hej Tobias!
Tjena!
Glad Lucia!
Ja, tack så mycket, tror jag.
Ja. Lucia är ju faktiskt om, vad är det, 3 dagar.
Just det.
Men det är då som vårt avsnitt i julspecialen har släppts. Mm. Och då är det ju väldigt passande att vi pratar om en annan podd som kommer att släppas.
Jo, men precis, för att du och jag, Josefin, vi hade ju ett litet samarbete. Vi förgyllde fredagskvällarna förhoppningsvis i alla fall för en del människor med hjälp av fredagsrys, som vi kallade det. Det var en liten extra variant på Mördarpodden som var lite mer lättsam och sådär då. Och där ingick ju något som hette Minuter med mord. Det var kända kriminalfall förklarade i korthet, kan man väl säga. Och den ska ju bli en helt egen podd bara i dagarna här. Jag har haft ute ett litet pilotavsnitt, kan man väl säga, bara berättat vad Minuter med mord är och kopplingen till Mördarpodden och så vidare. Och snart så kommer det första riktiga avsnittet med ett fall på, ja, nu skämmer jag bort lyssnarna lite, för det här fallet blev nog mellan 15 och 19 minuter, men i vanliga fall så är det mellan 5 och 15 minuter det brukar ligga på.
Ja. Kan du avslöja vad det är för fall, eller?
Ja, det här är ju det allra första fallet jag gjorde till vår lilla julspecial som vi hade med fredagsrys, när vi skulle vara med och försöka förgylla julen också för folk. Och det handlar om julmordet eller ambassadmordet 1947. Det är en italiensk invandrare till Sverige som inte mår riktigt bra psykiskt, utan han skyller allting på den italienska regeringen och den italienska legationen. Och det här slutar ju då, som ni hör på titeln, med ett mord. Men mer om det får ni givetvis veta i avsnittet sen.
Ja, och jag kan säga att det är ett speciellt sätt att bli mördad på.
Mm. Jo, mm. Det, så mycket kan vi konstatera. Och det här är ju intressant, just det fallet också, för att man får en inblick på något sätt i en människas psyke, en människa som inte mår speciellt bra, om varför han utförde det här och så vidare. Och det är ju ett mord som förvisso är känt, men jag lyckas komma över lite olika vittnesberättelser och sånt där som jag lagt till här sen det hade premiär för Mördarpodden, så att det kan nog bli ganska spännande alltså.
Alltså jag, ända sedan Minuter med mord kom, så har jag velat att det ska bli en fristående podd. För den är så mycket mer, visst, alltså, jag tycker det är så fint att den skapades i samband med Mördarpodden, men det är ju verkligen något eget, just med att man kan få en översiktsbild över olika fall.
Precis. Så är det. Och det är ju hela tanken också, att inte gå in på massa blodiga detaljer och hur många knivhugg någon får och så vidare, utan att ge en översiktsbild. Det här hände, det här vet vi, och om det sen är någonting vi inte vet så berättar jag givetvis det också. Och sen finns det ju då möjligheten att till exempel i Mördarpodden få hela bilden, få lyssna på precis varenda liten grej som hände i ett eller två avsnitt. Så att jag tycker att det blir dels som en liten minipodd, kan man väl kalla det, och dels som en inkastare till, ja, bland annat Mördarpodden då, och kanske även seriemördarpodden som Dan gör, och kanske till och med Tänk om som jag gör. Så att jag känner att det är ett bra format alltså.
Ja, men det är perfekt också att ni som lyssnar på Mördarpodden kan lyssna på Minuter med mord, och är det någonting som ni känner att det här vill jag ha mer detaljer om, så tipsa mig då. Minuter med mord ledde till att jag blev besatt av ett fall som jag känner att jag inte har granskat tillräckligt ännu. Och jag tror att jag kommer få många lyssnare också som kommer skriva om just det här fallet. Du översatte en obduktionsrapport
till mig för ett år sedan eller någonting. Ett år
just
sedan.
Det.
Kommer du ihåg vilket fall det var? Och det här är alltså ett fall som du släppte i Minuter med mord då på YouTube.
Ja, precis. Det stämmer i mördarpoddens version så att säga. Det fallet vill jag minnas var Elisa Lam, den kanadensiska kvinnan med asiatiskt ursprung som hittades död i en vattentank på Cecil Hotel.
Ja,
kan det vara det?
Exakt. Det är under väldigt mystiska omständigheter och det som är mest förbryllande i det fallet är ju just en övervakningsfilm i hissen där det händer väldigt konstiga saker där hon reagerar väldigt konstigt på saker som inte finns. Mer än så säger jag inte, men jag tror att just det där som jag beskrev nu kommer att få väcka, om man inte har koll på namnet Elisa Lam så kommer man ändå tänka att ja, just det, ifall man har redan hört om det här fallet.
Då måste jag berätta en liten hemlis här med ju för att nej, men så här är det att jag gör ju även en podcast som heter Tänk om konspirationsteorier och myter, och den har ju kommit igång igen, och det andra avsnittet efter uppehållet kommer att vara Elisa Lam.
Nej.
Jo då, så är det. Jag har en jätteduktig tjej som har skrivit ett manus till det här då. Sen har jag bearbetat det lite då för det ska passa mitt sätt att prata och spela in och så vidare. Så att det kommer inom, det kommer innan nyår.
Jösses!
Det visste inte du.
Ja, men då kanske det inte blir ett avsnitt i Mördarpodden. Då kanske vi hänvisar då till Tänk om istället.
Jag tycker att ni kan göra ett avsnitt av det, för där blir helt... Det blir så två skilda saker. Jag menar, det finns ju mycket galenskap i det här fallet Elisa Lam som jag tror skulle passa jättebra i Mördarpodden, där det faktiskt är okej att skratta och fnissa lite också. Och dessutom så försöker ju Tänk om just fokusera på det här, myterna kring fallet, att det skulle vara övernaturliga saker, att det skulle vara under andar, att det skulle vara olika former av dödliga lekar och allt vad det kan ha varit för någonting. Så att det blir ändå olika fokus. Sen kanske man inte behöver släppa det samma vecka precis, men jag tycker absolut det finns plats att köra det även i Mördarpodden, och jag skulle väldigt gärna vilja höra det i Mördarpodden för att få den sidan också så att säga.
Ja, men vad roligt. Eller...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Intressant. Eller roligt som vi säger här i Mördarpodden. Jag tänkte att jag skulle faktiskt berätta lite för lyssnarna hur du och jag lärde känna varandra. Mm. Så att jag har skrivit ett litet manus här.
Oj, oj, oj.
Ja. Så nu får ni höra. För de flesta av er, eller det vet inte jag för att det är jättemånga som lyssnar, men de som i alla fall jag har kontakt med på Instagram, på Facebook, det är ju de lyssnare som jag har lärt känna. Och ni vet ju då vem Tobias är.
Mm.
Men ni kanske inte riktigt har koll på hur vi träffades. Vi träffades ju på Palmevandringen 2018.
Precis.
Och det var några månader innan jag hade lärt känna, några månader innan hade jag lärt känna Dan. Och då var jag och Dan i full gång med att dra igång Mördarpodden och det här smygsläppet. Och den här kvällen på Palmevandringen var jag inhyrd som fotograf. Jag hade hört kanske 3 avsnitt, de första avsnitten av podden, Palmemordet. Och jag låtsades att jag fattade, men jag fattade ingenting av folks diskussioner. Och jag hade ingen aning om vem du var, för jag visste ju ingenting. Jag var en vilsen 19-åring från landet, mitt bland palmexperter i Stockholm. För det kan jag säga att de här gästerna som är på Palmevandringen, det är liksom experter. Det är privatpersoner, men de är experter.
Ja.
Jag visste inte riktigt var jag skulle sitta med alla mina grejer, så att jag satte mig vid ett eget bord. Och jag kände mig lite ensam och lite borta. Egentligen, jag kände mig jätteensam. Alla var supertrevliga, det var inte det. Men jag kände mig lite bortkommen, just att jag inte fattar någonting. Men så plötsligt kom någon in och ursäktade sig för att tåget var försenat.
Jajamän, SJ skötte sig på samma sätt som de gör nu faktiskt. Så att, jag hade fått springa från centralstation, tror jag, upp till den här King Tan var det väl? Nej, det hette inte det på den tiden. Men upp till restaurangen där vi åt i alla
fall. Det var ju King Tan. Nej, det var det inte. Det var någon annan restaurang vi åt på. Men den här mannen, han slår sig ner vid mitt bord. Och jag fick en känsla som jag vet att många kommer inte tro mig nu, men eller så kanske ni har samma sak. Det finns vissa personer som har gett mig en stark känsla. Och de här personerna har visat sig vara väldigt betydande för mig i samarbeten. Så jag fick samma känsla som när jag hittade Dan, när jag hittade min kollega Erik och ett flertal andra som jag genom åren samarbetat med. Jag tänkte, och det här var min första tanke, det är något speciellt med honom. Han vill jag jobba med ändå.
Mm.
Det är 100% sant. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det.
Ja.
Och den här mannen, han presenterade sig som Tobias. Och det visade sig att han hette Tobias Henriksson. Men alla kallade honom för Viktor Gunnarsson, vilket gjorde mig jätteförvirrad. Yes. För jag trodde ett tag att du hette Viktor. Så att jag gick omkring på kvällen där och funderade på, heter han Tobias eller heter han Viktor? Varför kallar han, varför liksom har han två namn?
Behöver vi, alltså har du en förklaring på det eller ska jag ta det?
Varsågod, jag har en förklaring idag, men
du har det? Ja.
men kör den förklaringen för lyssnarna.
Ja, när jag kom in och började göra på den Palmemordet tillsammans med Dan, så min första roll, om man säger så, det var att jag var typecastad som en av de misstänkta för Palmemordet en gång i tiden, nämligen Viktor Gunnarsson. Och han kom ursprungligen från Karlskrona, flyttade upp till Stockholm. Så att Dan tyckte att jag hade en dialekt som passade ganska bra där. Tyckte väl jag med, det stämde ganska okej då. Så att jag blev liksom Viktor Gunnarsson i stort sett hela det året där. Jag gjorde 3 avsnitt, tror jag, fristående. Sen gjorde Dan och jag 4 avsnitt på sammanlagt 8 timmar med ett vansinnigt långt förhör där jag då fick gestalta Viktor Gunnarsson och Dan fick gestalta förhörsledaren. Så att när vi då kom till Palmevandringen så var jag Viktor Gunnarsson för de som lyssnade på podden. Då hade namnet hade liksom inte riktigt satt sig, utan jag var bara Viktor Gunnarsson.
Ja.
Så är det.
Ja, men för mig var det ju verkligen så här, Viktor Gunnarsson, haha. Så bara, Jögan. Nej, men det var verkligen så kul att få träffa dig där. Men sen så tog det ett tag. jag förstod ju inte först att du var med i podden då. Men till slut under kvällen så gick det upp för mig. Och kanske framförallt när du tog upp en mikrofon. Och jag tror det var så att du frågade mig. Kan jag ställa lite frågor sen? Och jag bara, ja men visst. Men så kom ju den här mikrofonen och så skulle jag berätta om mitt första minne då när jag... Aha. Fick reda om vem Palme var. Eller, ja, jo, men för mig var det ju så. Vem var Palme? Och då berättade jag att jag har ett minne. Och det är för många, 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 många år sedan. När jag var... Jag kommer inte ihåg när det var. Jag minns bara att jag går med min pappa, tror jag är med. Men framförallt min faster. Och vi går förbi... Alltså vi pratar om att jag är typ 6 år här. Vi går liksom förbi en platta. Och jag undrar vad den där plattan... varför är det en platta där liksom? Och då berättar antingen pappa eller min faster att det är en statsminister som blev mördad där. Så ja, det kanske är mitt första true crime-minne. För jag vet att jag blev väldigt... det kändes lite skumt faktiskt.
Nej, men jag tror att just Palmemordet är något som inte går att göra riktigt i minuter med mord, för att sist jag räknade efter så hade vi gjort 256 avsnitt, ett avsnitt i genomsnitt 40 minuter, och det innebär ju då att Dan och jag, framförallt Dan de första åren och sen från 2017 även jag, genom åren har bjudit på ungefär 170 timmars material om mordet på Sveriges statsminister. Så det innebär, Josefin, att om du lyssnar dygnet runt på alla avsnitt så har du att göra konstant i över en vecka. Så att det blir svårt att sammanfatta på 10-15 minuter kan jag säga.
Ja, jösses alltså.
Så är det.
Men jag skulle ändå vilja ha en sammanfattning av Palmemordet. För det kan behövas till nästa Palmevandring som inte nu självklart blir 2021 utan det kan det bli 2025.
Jag har ju en vag tanke, nu har jag inte förankrat den med Dan, men det hade varit väldigt roligt om man kunde göra en virtuell Palmevandring att lägga upp på exempelvis Patreon. Där Dan och jag, alltså att vi har en filmad gång, filmad Palmevandring helt enkelt. Där Dan och eller jag berättar om vad vi passerar och sådär. Men vi får väl se. Men absolut, vi siktar på en...
Det är en jättebra idé.
Men det är klart vi siktar på att kunna ses på riktiga Palmevandringar sen igen.
Ja, ni skulle kunna ha som när vi var på YouTube, du och jag och Dan, när vi hade vår fredagsrys live. Då kunde ju folk skriva hela tiden. Och då blev det ju mycket Palme-snack, för att då hade vi ju, då var det ju precis den veckan som Palme-vandringen hade varit.
Precis.
Så det var ju, den fredagsrysen var ju otroligt rolig.
Ja, och det är ju bara en av alla sakerna som du och jag och Dan har gjort tillsammans. Ni har ju Mördarpodden. Som sagt, Dan och du har varit med i min podd Tänk om. Ja. Du och jag startade Fredagsrys som utmynnade i Minuter med mord. Och sen har ju jag har suttit och pratat tortyr i Mördarpodden av alla grejer på jorden.
Väldigt populära avsnitt kan jag säga. Och då har ni ändå inte hört originalen. Och det kommer jag att ta med mig i graven kan jag säga. Och det var just därför också som de inte släpptes på väldigt lång tid efter vi hade spelat in dem, för att jag tänkte att nej, jag vill inte bli, alltså det var på den tiden jag fortfarande var, tog väldigt det var hela resan började ju när jag var 19. Men jag tog fortfarande åt mig av negativa kommentarer. Och framförallt för att jag än idag är väldigt splittrad där, för att jag tycker att det här är det värsta som människor kan utsätta varandra för, det är att ta någons liv. Samtidigt som jag också tycker att det finns olika sätt att berätta om hemska ämnen, för det är ändå så att vi människor är intresserade av mord och hemskheter. För det finns hur många deckare som helst. Det finns, alltså vi tittar på nyheterna, kanske också för att lära oss vad som händer runt om. Men ändå, ja, det finns liksom med oss hela tiden. Förr i tiden var det Colosseum. Alltså, vi har någon liten ondska i oss, tror jag. eller en fascination för folk som har den där ondskan.
Det har vi.
Men de här tortyravsnitten är ändå väldigt... Det är mycket skämt. Det är det.
Det är det. Och det kan också ha att göra med att vi spelade ju in de här. Först hade vi Palmevandringen. Kvällen efter hade vi den här 4 timmars livesändning då, du och jag och Dan. Och sen har jag för mig att det var dagen efter, så spelade vi då in tortyravsnitten, vilket gjorde att man hade ju lite sömnbrist och sådär. Så att det kanske blev ett annat fniss där. Det blev.
Ja, vi hade inte sovit på en vecka. Och så det bästa är fortfarande, tycker jag, av tortyravsnitten, det är när du och jag, vi har liksom, vi kan inte sluta fnittra, för att det här, det blev liksom, bägaren rann över. Det var att inte sovit på en vecka, att haft så mycket att göra, och nej, sen precis, liksom höra på det här grova, detaljerade tortyrbeskrivningar.
Ja, det var ju till och med så illa att det här var ju en tortyrmetod som innebar att man fick en påle uppstoppad i rumpan, och det gjorde ju inte saken bättre då. Det kan ju låta ganska liksom, ja, det låter ju förmodligen helt hemskt nu, men det kom ju en del associationer när man var trött då, som gjorde att det här blev, det blev lite fnittrigt. Den enda som lyckades liksom hålla minen rakt igenom, det var faktiskt Dan. Han satt och läste ur manuset. Mm. Men,
och han var rätt irriterad på oss. Och vid ett tillfälle så läser han fel. Utan han läser att det är Daniel som har skrivit manuset. Att Daniel, när Daniel brukar köra den här tortyrmetoden, så brukar han slå med hammare på fingrarna.
Precis.
Och jag liksom avbryter han. Och han ber mig inte avbryta, för att han vill göra rättvisa åt Daniels manus. Men jag säger att nej, du, det här kan inte stämma, för stämmer det här, då tänker jag avbryta dig. Liksom, det här får inte vara sant. Och så inser han då att det står Daniel menar att om ifall att man utför det här, så kan man köra på det här sättet, eller man gjorde på det här sättet. Så att Daniel var helt oskyldig. Men det blev populära avsnitt. Och efter den här dagen, när du hade åkt hem, så spelade jag och Dan in det avsnitt som skulle bli det absolut populäraste avsnittet i Mördarpoddens historia. Och det är flickorna som försvann i djungeln, Chrissy och Lisanne.
Där har vi, för att jag vet att det är många lyssnare, för jag är ju inne på Facebook-sidan, facebook.com/mördarpodden ibland ju. Det är ju många lyssnare som frågar om en uppföljning till det, och det finns väl eventuellt en liten möjlighet att vi skulle kunna komma med dels lite mer uppgifter och lite nya uppgifter också, utöver att vi givetvis vill fortsatt ha in lyssnarteorier, eller hur?
Ja, verkligen. Och det är ju du och jag som tillsammans spanar lite på det där. Och du har fått upp ett jäkligt bra grej som har gjort att jag har velat skjuta på det här. Nice. För att det som du har fått fram är jäkligt bra. Men coronan då gjorde att det här försköts, och det var massa saker emellan. Så att, men jag tänker ändå att det händer så mycket i det här fallet. Det är väldigt färskt, och det kommer nya uppgifter varje år, skulle jag säga.
Det tål att väntas på, helt enkelt.
Ja, absolut. Ja. För att del 2 vill jag, efter alla... Jag vet inte hur många 100 frågor jag har fått om uppföljning. Jag kan inte räkna. Nej, men i början var det dagligen. Så jag vill ge en rejäl del 2, och inte bara kasta ihop någonting. Och jag vill göra det med dig också. Så att,
absolut, det löser vi.
Ja. Men du, kan inte du ta dina poddar igen?
Mm.
Och verkligen göra en presentation av dig?
Ja. Om vi börjar med mig då. Tobias Henriksson, journalist i grunden, bor i Karlskrona, har jobbat bland annat på TV4 i Malmö i många år. Jag gör på den Palmemordet tillsammans med Dan som fokuserar på mordet på landets statsminister. Jag gör Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter, och den gör jag själv, men både Josefin och Dan har varit gäster där. Sen gör jag Minuter med mord som vi har pratat lite om. Korta avsnitt med kända kriminalfall som blir som en slags ögonöppnare eller inkastare till de här fallen. Och till sist så har jag ju som sagt medverkat lite i Mördarpodden med jämna mellanrum.
Mm. Och jag vill tillägga också att du är fantastisk.
Åh, tack så mycket.
Skicklig på det du gör. Åh, fantastiskt tack. Skicklig på det du gör. Både som journalist och poddskapare.
Oh, nu rådnar jag här.
Och Tänk om blev ju riktigt, riktigt populär. Eller är riktigt, riktigt populär. Absolut. Och jag är övertygad om att Minuter med mord också kommer slå igenom.
Mm.
Ah, så in och lyssna på båda nu.
Absolut, gör det.
Ja, och ha en fin Lucia på er nu.
Det får ni ha.
Ja.
Vi hörs.
Vi hörs. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in.